Jag är i Matteus 25 och vers 14, och det är ju ett sammanhang som är bekant för de flesta. Liknelserna om talenterna. Det ska bli, står det, som när en man skulle resa utomlands. Han kallade till sig sina tjänare och anförtrodde dem sin förmögenhet. En gav han 5 talenter, en annan 2 och en tredje 1 talent åt var och en efter hans förmåga. Sedan reste han bort. Den som hade fått 5 talenter gick genast och gjorde affärer med dem och tjänade 5 talenter till. Den som hade fått 2 talenter tjänade på samma sätt 2 till. Men den som fått 1 talent gick bort och grävde ner den i jorden och gömde sin herres pengar. En lång tid därefter kom tjänarnas herre och krävde redovisning av dem. Den som hade fått 5 talenter kom då och bar fram 5 talenter till och sade: Herre, du anförtrodde mig 5 talenter. Här är 5 till som jag har tjänat. Hans herre sa till honom: Bra, du gode och trogne tjänare. Du var trogen i det lilla. Jag ska sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje. Så kom den som hade 2 talenter fram och sade: Herre, du anförtrodde mig 2 talenter. Här är 2 till som jag har tjänat. Hans herre sa till honom: Bra, du gode och trogne tjänare. Du var trogen i det lilla. Jag ska sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje. Även den som hade fått 1 talent kom fram. Han sa: Herre, jag visste att du är en hård man som skördar där du inte har sått och samlar in där du inte har strött ut. Jag var rädd, så jag gick och gömde din talent i jorden. Här har du vad som är ditt. Hans herre svarade honom: Du usle och late tjänare, visste du att jag skördar där jag inte har sått och samlar in där jag inte har strött ut? Då skulle du ha satt in mina pengar på banken, så att jag har fått igen det som är mitt med ränta när jag kom. Ta nu ifrån honom talenten och ge den till honom som har 10 talenter. Var och en som har ska få, och det i överflöd. Men den som ingenting har ska bli fråntagen också det som han har. Och kasta ut den odugliga tjänaren i mörkret här utanför. Där ska man gråta och gnissla tänder. Ja, det är ju en liknelse. Ja, tack Jonas. Nu ska vi se. Tack, tack. Det här är ju Jesus sista dagar, och han står på Oljeberget och lärjungarna förväntar sig att nu är det dags att upprätta riket, och de frågar ju honom om tiden för upprättande av riket, och de frågar också om när människosonen ska komma tillbaka, men Jesus, han ger ju inga exakta svar, utan han berättar ju liknelser. Han har talat om framtiden, och Jesus har talat om människosonens ankomst. Och sen så berättar han 3 liknelser om tjänare som väntar på sin herres ankomst. Och den första liknelsen, den handlar om en onda och goda tjänare. Den gode gör det han ska, den onde tänker att Herren dröjer. Och han behandlar sina medtjänare illa. Och sen så har vi den här bekanta liknelsen om de 10 jungfrurna, som egentligen handlar om att vi bör vara redo, för du vet inte när Herren kommer. Och så kommer vi då in på den här liknelsen om talenterna. Han säger att det ska bli som när en man skulle resa ut. Han kallade till sig sina tjänare och anförtrodde dem sin förmögenhet. Och nu kan man ju tro att det handlar om pengar alltid, den här liknelsen. Men egentligen kan det ju handla om vilka gåvor som helst. Det Gud har anförtrott oss. Han reser i alla fall bort den här herren och fördelar sin förmögenhet på sina tjänare. Och han förväntar sig att de ska förvalta dem på bästa sätt. Det bästa han kunde göra var ju att fördela dem på flera så att han inte riskerar att förlora allt om en av de här tjänarna skulle misslyckas. Utan han delar ut det på noga utvalda tjänare. Och den här liknelsen, den ger ju egentligen svaret på vad betyder det att vara redo, att vara beredd när Herren kommer tillbaka. Så Herren, den här Herren, han delar ut sina talenter, och är man i Norge då betyder det talent, då är det talang. Och läser man engelska då är talenter något annat. Talent, det är ju begåvning eller gåva eller förmåga. Men här handlar det väl mer om resurser och vad som har blivit oss anförtrott. En av de här gav han 5 talenter, en annan 2 och den tredje 1 talent. Och det står så här att åt var och en efter hans förmåga. Han gav inte 5 talenter åt den som hade förmågan att ta hand om 1 talent bara, utan han gav åt varje person efter dess egenskaper och dess förmåga. De fick alltså olika mycket att förvalta. Och man kan ju tycka att det var orättvis fördelning, men det var det ju inte, utan det var ju utefter deras egenskaper och deras förmåga. 5 talenter, det skulle ju vara för mycket för vissa. Och 1 talent skulle ju vara för lite för någon annan som har en större förmåga. Så han gav ju utefter förmåga. Och 1 talent, det var ju en stor förmögenhet. Jag har försökt att kolla det, och det var alltid ifrån 5 talenter, det skulle vara upp till 60 årslöner. Det är liksom, det är ganska stora summa pengar det handlar om. Men jag tror inte Gud liksom, det är inte pengarna i sig som man är intresserad av, utan det är vad gör vi med det vi har fått att förvalta. Vi kan ju se talenter som våra livsresurser av tid, förmågor, ja, även pengar och även andliga gåvor eller talanger eller det som vi är bra på. Om hantverkeri eller vad som helst. Men vad gör vi av det vi har fått oss givet av Herren? Och den som hade fått 5 talenter, han gick genast och gjorde affärer, står det. Han var liksom på alerten. Direkt så satte han igång och tjänade. Och han tjänade både i talenter, extra talenter. Men det var också ett sätt att tjäna. Han gjorde någonting med det han hade fått. Och han tjänade 5 talenter till. Och den som hade 2 gjorde likadant. Han tjänade också 2 talenter till. De satte igång direkt. De gjorde affärer och satte de här resurserna i arbete. Det liksom fick effekt. De lät det de hade blivit anförtrodda bli till nytta. Det vill säga att de hittade ett område där de här talenterna kunde förvaltas. Det står, och man kan också tolka så att de arbetade uthålligt tills Herren kom. Och då kan man ju fundera, vad har Gud gett mig för talenter? Vad har Gud gett mig för resurser? Vad har Gud gett mig för gåvor? Vad har Gud gett mig för egenskaper som jag ska förvalta? Och hur kan jag få det Gud har gett mig att växa? Och då handlar det inte bara om att bankkontot ska växa så att Gud har, när Jesus kommer tillbaka, då ser han att mitt konto, det är fullt och då kan han få 1 miljon. Utan det handlar om det handlar ju så mycket annat. Vad gör jag av det jag har fått av Herren? Hur kan jag bli en välsignelse för min Herre med vad han har anförtrott mig? Det är ju egentligen den stora frågan. Hur förvaltar jag min talang? Hur förvaltar jag min tid? Hur förvaltar jag mina resurser? Hur förvaltar jag mina gåvor till dess att Herren kommer? De här två första tjänarna, de är ju goda förebilder för oss. Medan den tredje här, han gjorde någonting. Om man läser man Bibel 2000 så står han grävde en grop. I Bibeln, eller Svenska folkbibeln, det står att han grävde ner dem. Men han grävde en grop och han gjorde egentligen nästan ingenting. Han gjorde ju så lite som möjligt. Han grävde ner det han hade blivit anförtrott så att det inte skulle gå förlorat. Han gjorde ingenting positivt med det han hade fått. Och då är det ju lätt att man bara, så ser man på sina fel och brister och så jämför man sig med den här dåliga förvaltaren. Men det är ju inte kanske det jag vill, utan jag tänker mig att vi har ju två positiva förebilder här. Det är ju de vi ska efterlikna och inte känna skulden för att man har misslyckats ibland. Och det är inte det liknelsen går ut på heller, att man misslyckas. För Herren, han vill ju se att man försöker. Han blir ju inte arg för att man inte misslyckas, utan han... Ja, vi kan titta på det sedan här. Det kommer ju en tid när det ska redovisas. Och så är det ju även med Guds rike, så kommer det ju en tid när du och jag ska liksom ha redovisning med Herren. När våra liv ska sammanfattas. Och nu blir ju inte vi utkastade bara om vi har misslyckats på ett område. Utan vi är ju... Det här är ju en liknelse. Det här är ju liksom... Det finns ju fel och brister med liknelser också. Men det står så här: en lång tid därefter så kom Herrens tjänarnas herre och krävde redovisning. Deras herre kom tillbaka och undrade: vad har ni haft för er under tiden medan jag har varit borta? De två goda, de redovisar vad de hade gjort. Den som hade fått fem, han hade tjänat fem till, och det var ju positivt. Och den som hade fått två, eller han hade liksom tjänat två till. Och när man förvaltar en gåva så växer den ju. Om man förvaltar den på rätt sätt. Om du förvaltar det Gud har lagt ner i dig så växer det. Och utvärderingen ifrån Herren då är: bra, du gode och trogne tjänare. Du var trogen i det lilla. Jag ska sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje. Och man kan ju säga: du var trogen i det lilla, står det här då, och då var det en hel förmögenhet. Så Herren värderar kanske inte pengarna på det sätt som du och jag gjorde eller gör, utan det här var liksom bara ett prov, en test. Är du trogen, gör du... Han letar ju efter karaktär. Han letar inte efter vinsten. Utan han letar ju efter karaktär hos dig och mig. Är vi trogna? Är vi trofasta? Är vi beredda att tjäna med det vi har blivit anförtrodda? Om det så är litet eller stort. Han letar efter godhet och trofasthet. Han letar inte efter den här maximala vinsten. Han letar efter godhet och trofasthet hos dig och mig. Det var det han letade efter. Så de var trogna i det lilla. De var trogna med den här förmögenheten. Och belöningen är att Herren har en ännu större uppgift för dem. Gå in i din herres glädje. Jag ska sätta dig över mycket. Och det finns ju en belöning att vara trofast mot Herren. Det finns ju en belöning att tjäna honom. Men vi tittar på den tredje tjänaren också. Han börjar ju med ursäkter direkt. Jag visste att du är en hård man. Som skördar där du inte har sått och samlar in där du inte har strött ut. Han redovisar inte, utan han anklagar ju sin herre direkt. Det var ju egentligen det som var bilden av sin tjänares herre. Det var ju det som var egentligen blev hindret för han. Han drevs ju mer av kärlek eller trofasthet till sin herre, utan han drevs ju av fruktan. Han säger ju att jag var rädd. Och jag gömde, jag grävde en grop av rädsla. Det minsta han kunde ha gjort, det var att sätta in pengarna på banken. Han gjorde inte ens det minsta, det minsta som kunde förväntas av honom. Då hade han i alla fall fått ränta. Utan han grävde ner det. Rädslan för att misslyckas blir ju ett stort hinder för den här förvaltaren. Han försökte ju inte. Han hade ju bara en massa ursäkter för att han inte förvaltade det han hade blivit anförtrott. Och han får ju också en rättvis dom. Usel och lat. Ja. Ta ifrån honom hans talent och ge den till honom som har 10. Man kan ju tycka det är orättvist också. Han har ju redan 10. Men han har ju visat sig trofast. Han har visat att han godhet och ödmjukhet och tjänstvillighet. Men den andra, han hade ingenting. Han hade ingenting av det. Då blev han också fråntagen det han har blivit anförtrott. Och Herren blev ju egentligen inte arg för att han misslyckades. Utan när jag läser det så tolkar att ilskan handlar ju mer om att han inte ens försökte. Det fanns ju liksom inte ens ett försök till att förvalta. Utan han grävde ju egentligen bara ner och satt och väntade. Kanske han inte ens trodde att han skulle komma tillbaka. Inom kyrkoåret så är det ju nåd och tjänst som är temat idag. Nåden, det är ju att vi har fått evigt liv gratis. Vi har fått evangeliet till oss, fritt och förintet. Vi har fått hans gåvor, fritt och förintet. Men bara för att vi har fått det fritt och förintet så innebär det ju inte att vi inte behöver. Vi behöver ju också överlåta oss till tjänst med det vi har blivit anförtrodda. Vi har blivit anförtrodda ett budskap som ger evigt liv. Vi har blivit anförtrodda gåvor. Som anden har förmedlat och fördelat på var och en efter hans vilja. Vi har blivit anförtrodda tid. Vi har fått så mycket förtroende från Herren. Och han vill ju att vi ska förvalta det på bästa sätt. Men inte i fruktan över ett straff. Utan i glädje och frimodighet över att vi har en far som är god och som älskar oss. Tjänar vi utifrån fruktan att bli straffade, ja, då kommer vi ju inte att göra, då har vi ju fel motiv, fel drivkraft. Men har vi kärleken till vår Herre som motiv och som drivkraft, Då blir det ju förmodligen också ett annat resultat. Och det blir en glädje också att känna. Paulus säger att Kristi kärlek tvingar mig. Liksom Kristi kärlek är drivkraften. Inte fruktan för att han ska komma tillbaka och ransaka mig. Utan kärleken till vad han har gjort. Det är det som är drivkraften. Men har vi liksom piskan över oss. Då hamnar vi ju där vi gräver en grop för att vi av rädsla. Paulus säger ju så här: jag har själv tagit emot ifrån Herren det jag har fört vidare till er. Och det är ju det som är själva uppdraget och själva essensen i liknelsen, att de här hade ju själv tagit emot ifrån Herren, och två av tre gjorde ju någonting av det. Men den tredje, han gjorde ingenting. Men vi har ju också fått ta emot ifrån Herren. Och det är ju vårt uppdrag att föra det vidare också. Att nå ut med det på något sätt. Troheten i det lilla är ju slutklämmen här. Vi kan ju tycka att ja, men jag har ju inte så mycket. Jag kan ju inte så mycket och jag orkar inte så mycket. Men han säger trohet i det lilla. Du var trogen i det lilla. Du var trogen i det du kunde göra. Och jag ska anförtro dig över något större. Han förväntar ju sig inte att jag, om jag bara klarar av och förvalta en talent, att jag ska, han förväntar sig inte en lön efter 5 talenter, utan han förväntar sig att jag ska förvalta det lilla jag har. Och det som jag har, det kan ju också förändras under tidens gång. När jag är ung så kanske jag orkar mer och när jag är äldre så orkar jag mindre. Men att jag förvaltar det jag har och gör någonting med det jag har. Och sen är det ju individuellt vad man passar att göra och vad man kan göra och så. Men alla kan göra något. Alla kan inte göra allting, men någonting kan man göra för Herren. Det finns ju en positiv sida av den här liknelsen. Man fastnar ju lätt i den här som grävde ner. Men tänk dem, det var ju 2 av 3 som fick en fantastisk belöning. Och fick sådana uppmuntrande ord. Väl gjort, du gode och trogne tjänare. Han har ju förtroende för oss. Herren uppskattar våra försök. Han ser inte våra misslyckanden, utan han är ju glad att vi försöker. Och det finns en belöning som väntar. Han säger, gå in i din Herres glädje. Det är ju det vi har att se fram emot. Att få gå in i hans glädje. Och även att få tjäna honom i glädje. Nåden. Att få ha ett förtroende från himmelens och jordens skapare. Det är ju nåd. Tänk att han som har skapat allt det här. Han har också ett förtroende för dig och mig. Att göra något i den här skapelsen. Gå in i din Herres glädje. Tjäna honom i glädje. Tjäna honom med det han har anförtrott dig. Så ska du också få höra de här uppmuntrande orden. Väl gjort, du gode och trogna tjänare. Amen.